Så, hej och välkomna till FLM-podden, en podcast från filmtidskriften FLM. Med mig, Jakob Lundström, som är redaktör för FLM, och med dig, Charlotte Wiberg, medarbetare sedan en herrans massa år.
Ja, nästan sedan början, eller mer eller mindre.
Exakt sedan början, kan vi säga.
Ja, faktiskt.
Vi har ju tagit ett litet uppehåll, tänkte jag säga, men egentligen med FLM-poddmått. Mätt, eller hur man säger.
Det är ganska snabbt efter.
Ja, jag tycker det. Vi sågs ju i Göteborg och spelade in en podd senast på Göteborgs filmfestival, och dessförinnan så var det ju också en poddinspelning i januari, så det här är ju egentligen vår tredje, och sen så hade jag ett litet specialavsnitt där i Berlin också. Så att...
Just det, då blir det ju en gång i månaden faktiskt.
Nej, men exakt. Vi ska väl försöka ändå prata om vad som hänt sedan sist. Eller vad ska vi summera i första kvartalet här, 2016? Vad har hänt?
Vad har hänt? Alltså min bästa filmupplevelse hittills är då Sauls son, den ungerska filmen. Om en sönderkommando-fånge i Auschwitz då.
Ja, den är svårslagen, kan man säga.
Ja, jag tycker det. Jag är lite förvånad att den inte ändå blev mer omtalad här. Den liksom bara på något sätt gled förbi utan någon särskild...
Du tänkte att den skulle väcka mer diskussion?
Ja, i och för sig, vad ska man diskutera?
Nej, den kanske fick sina femmor och sen så var det inget mer med det. Ja, men Solson håller jag med om är en av årets höjdpunkter så här långt. Sen gillar jag också The Hateful Eight, som vi pratade om här om podden, Tarantinos film. Och sen så gillar jag också Hail Caesar.
Ja, det är en av dem som jag har missat då.
Bröderna Coens Hollywood, vad som man kallar det, studie, som lite grann fungerar som... Jag såg den ganska tätt in på Trumbo, som jag också har gått på bio, som båda tar upp det här med svartlistningen och kommunisthotet i Hollywood på 50-talet.
Mm.
Men sen har jag en del filmer att bocka av också. Jag menar Corridas, Systrarna och Laurie Andersons Heart of a Dog har jag liksom inte hunnit se. Så det får man väl säga är väl ändå en hyfsad bra start på filmåret.
Absolut.
Men sen har ju också ett nytt nummer av FLM utkommit. Det är också ett sånt här utropstecken under det första kvartalet.
Ja.
FLM vårnumret 2016.
Ja.
Det får vi väl slå ett slag för. Det kan man ju beställa då på shop.flm.nu.
Ja, så får man en sån strålande fin liten affisch.
Ja, precis. Då får man också en ny filmaffisch för Bo Widerbergs Kvarteret Korpen, som är gjord av en illustratör som heter Christian Ingers, som bor väldigt nära inspelningsplatsen. Det är en extra förtätad stämning då i affischen, såklart.
Då bor han nära mig också.
Ja, men trevligt. Tidigare hem för försupna arbetare, numera är det då framgångsrika kulturarbetare som sitter där och illustrerar och filmkritiserar. Och... Ni har tagit över.
Ja.
Jag har ingen aning om vad jag pratar om. Något annat då som har hänt sen det här första kvartalet är ju då att det har varit slagsmål på Bergakungen i Göteborg under en visning av Kung Fu Panda 3.
Ja,
var det väl då?
Ja.
Efter att ett barn då hade varit högljutt och spelat spel på mobilen under visningen, vilket då upprörde en annan förälder, och de här föräldrarna då drabbade samman i ett vilt slagsmål, beskrevs det som i GP.
Ja, det är otroligt pinsamt alltså.
Ytterligare ett bevis eller ett exempel på mobiltelefonens då skadliga...
Eller möjligen är det snarare bara ett bevis på manlighetens problem.
Liksom. Förstår du inte min tes nu när jag inte ens kommit halvvägs in i den här?
Nej, det stackars barnet är ju ändå, kan du inte skylla detta på liksom.
Jag skyller på mobiltelefonen. Det andra exemplet som vi har där då på att mobilen håller på att vara ett störande och stötande element på biografvisningen, det är ju då en krönika som oberoende av de här händelserna då, publicerades i Expressen, som hade rubriken "Nu är det dags, låt oss få använda mobilen på bion".
Ja, ja, den hade jag redan förträngt alltså.
Och det var ju en mer liberal, eller liksom, det var en krönika som hade en glad och positiv inställning till mobilen på bio då, och mer irriterade sig på det här förbudet som råder.
Ja. Ja, utan att liksom problematisera någonting, att man kanske ska stänga av ljudet på den till exempel i alla fall.
Det var ju Per Ulrich heter han. Han ville googla under filmens gång. Han såg det här liksom som en upphottad filmupplevelse för 2010-talet. Vi ska släppa de här gamla etikettsreglerna förlegade.
Ja, jag vet inte ens om det förtjänar en kommentar alltså.
En tyst huvudskakning.
Precis, ja.
Motiverad moralisk panik från FLM-podden kring mobilkaoset.
Ja, det är väl en bra rubrik.
Jag tänkte att vi har ju också filmpolitiken, men jag vet inte om vi orkar prata om det. Vi har pratat så mycket filmpolitik redan, känns som, i den här podden. Har vi inte det? Jo, det har vi visst
det. Det kanske vi har. Ja. Jag minns inte.
Vi har pratat om biomoms, har vi pratat om. Vi har pratat
ja,
om.
Det har vi ju faktiskt.
Just det,
ja.
Du har redan glömt det. Det är inga minnesvärda diskussioner man kan ha om svensk filmpolitik, eller?
Nej, samtidigt så känner jag hela tiden lite dåligt samvete för att det inte engagerar mig mer. Alltså det borde vara mer känslor omkring det och mer debatt.
Ja, men det har ju varit den här som vi pratade om i förra podden, eller jo, precis, pratade vi om det här, till exempel Bengt Olssons utspel, och det har varit mycket diskussion om svensk film som inte lockar någon publik för att den är för dålig och sådär. Och jag vet inte, det senaste nytt är i alla fall att regeringen har presenterat sin proposition, så den får vi väl återkomma till i nästa nummer kanske. Vi kanske kan skippa den nu då, men det har ju varit en filmpolitisk hearing i riksdagen också.
Just det.
Och då var ju bland annat Tina Bergström där och brandtalade då för, vad ska man säga, den kommersiella filmens rätt att sluta med det här elitistiska kvalitetsfilmsnacket och se ner på oss som försöker göra publikfriande film ungefär, var väl det hon sa.
Ja.
Hon drog bland annat upp Nils Petter Sundgrens sågning av Colin Nutleys Black Jack.
Det är till och med långsint.
Ja. Ja, precis, ja, men där är ju Helena helt rätt. Alltså dels för att jag gillar filmen Black Jack, men också för att det här stycket hon drog fram då, liksom, som var någonting i stil med att Nils Petter sa att jaha, det här har man gjort bara för att det är många som går ut på helgerna och dansar till dansband. Ja, de har gjort en film om det.
Det såg han som någonting negativt.
Ja, men han såg det väl som liksom spekulation eller exploatering. Ja. Liksom, av folk.
Ja, det är tur att filmkritiken har utvecklats sedan dess. Liksom. Det är väl väldigt få om någon som skulle uttrycka sig så idag. Liksom.
Ja, men sen, en annan person som var där var ju Ruben Östlund. Han hade ju också något slags brandtal.
Precis, åt ett helt annat håll där. Men det var ju mest filmpedagogik egentligen som han brann för.
Ja, men precis. Jag tänkte vi kan ju passa på här nu och gå in på nästa ämne, eller att rättare sagt referera den här filmdebatten som har varit på FLM.nu, där du har varit högst inblandad. Ja. Och där du skrev om en annan film som Ruben Östlunds produktionsbolag Plattform har gjort, nämligen Extra material.
Mm.
Som andades kanske av de här idéerna som han förde fram också då, som just handlade om, ja, men filmpedagogik nämnde du, men också filmpåverkan är väl själva överskriften.
Ja, han uttryckte ju en väldigt enkel bild av filmpåverkan, alltså rent rak och konkret liksom, att man gör efter det man ser helt enkelt. Som gangster som börjar hålla pistolen på ett nytt sätt efter att ha sett någon Tarantino-film.
Ja, han har kört det exemplet förut, tror jag, att det är Robert Saviano som har gjort eller skrivit God morgon.
Ja, just det. Så var det
som hade berättat det på något sätt, att men gangstrarna i Neapel började skjuta på ett visst sätt.
Ja, men det var lite märklig fokus på det tyckte jag, för det är ju inte så att filmen har då fått gangstrar att skjuta. Liksom. Det är inte det, utan det handlar bara om ett sätt att hålla ett vapen. Då, alltså.
Det var inte tillräckligt stark påverkan enligt dig?
Nej, men om man ska tala om påverkan av film och man tycker att det är någonting farligt, då får det ju gärna vara farliga exempel man visar på. Va? Inte någonting som kanske inte spelar så stor roll. Liksom. Nej, men jag tänker på den här gamla, alltså det man mest direkt blev påmind av under den här diskussionen med extra material också, för att de tog upp den här aspekten, hur ser det ut hur ser det ut att se någon mördas egentligen, och går det att jämföra med det vi ser på film? Så det gick ju in på det här området våld liksom. Och det jag anknyter det till, det är ju direkt videovåldsdebatten, och det är just den aspekten som filmens påverkan har diskuterats ur.
Mm, vad är extra material för någonting då? Vad är det för film? Vem har gjort den? Vad handlar den om?
Ja, det är ju en bakomfilm, eller det skulle vara en bakomfilm till en filminspelning. En maffiafilm som heter Salvo, där då Van Ertryck. Han fick uppgift att göra en bakomfilm, men han gjorde någonting lite annat istället. Alltså han fokuserade på det som fanns mellan tagningen och det som fanns runt omkring själva inspelningen. Huvudrollspersonen går runt och med en pistol och är lite tafatt så här mellan tagningarna och vet inte riktigt vad han ska göra av sig själv liksom. Och hur ödsligt och litet det kan se ut runt omkring en inspelning som sen visar en helt annan värld liksom. När själva filmen visas så blir det någonting där våld då framställs på ett visst sätt.
Men det låter ju spännande.
Ja, jag tyckte absolut att det var en spännande, intressant film. Sen tyckte jag inte om den. Det handlade ju om de här inklippta textskyltarna där Van Ertryck kommenterar filmen utifrån en ganska moraliserande aspekt, som just det här med mord. Då, att här skildras det mord varje dag. Men hur ser det ut egentligen? Det slår mig att jag aldrig har sett ett mord i verkligheten.
Nej, men jag såg ju filmen på Göteborgs filmfestival när den hade premiär. Jag tyckte ju, ja, men lite grann som du, att det är ju en film som visar upp en klassisk, eller vad ska man säga, typisk i alla fall då, maffiafilm, fast lite grann från sidan och bakifrån, och framställer det i dess, vad ska man säga, vardagliga prakt, om man kan uttrycka sig så. Men sen då kommer de här, som du sa, textskyltarna lite grann i slutet av filmen egentligen, och på något sätt ska komma med en...
Ja, det är mest i slutet, men det var alltså även i början.
Precis, men sen kommer det liksom 20 stycken i slutet ungefär.
Ja, ja.
Som förklarar att det här med film är egentligen inte en representation av verkligheten.
Ja, var det det? Alltså, han menar väl snarare att det borde vara en representation av verkligheten. Nej, precis. Men framförallt att man måste ta ansvar som filmskapare då för vad man visar. Liksom. Och det tycker inte han att de flesta gör. Liksom. Ja, det var ju en moralisk appell egentligen riktad direkt till andra filmskapare. Ja, men jag reagerade då på den moraliserande tonen och... Sen har vi haft en liten diskussion, jag och Van Ertryck och hans producent.
Axel Danielsson, ja.
Precis, ja. Och den kan man ju läsa på FLMs hemsida.
Nej, men precis. Den behöver vi inte dra hela det meningsutbytet. Men jag menar, det är ändå... Okej, det var ändå en film som handlade om filmpåverkan, kan vi säga.
Ja, precis.
Alltså film påverkar människor var ändå utgångspunkten, och därför måste filmskapare ta sitt ansvar för hur man skildrar världen. Det var ju snarare, som du säger, kanske mer riktat till andra filmskapare än till publiken egentligen. Alltså efter när du ser på film nästa gång att det kanske inte är så där som det ser ut i verkligheten. Men jag tänker så här, det här med filmpåverkan, det är ju ingenting nytt eller kontroversiellt på sitt sätt. Det är inte första gången någon har tänkt tanken att film kan påverka människor. Jag menar, det är ju inte bara den här videovåldsdebatten. Jag menar, totalitära stater har ju alltid försökt kontrollera filmen av en anledning och producerat propaganda för att påverka massorna. Du tror inte att det har fungerat? Har det inte gått att påverka med film?
Nej, precis. Alltså, det är därför det är så intressant vad för exempel man tar upp och vad de... egentligen betyder. Alltså, för det här om man anammar en viss stil, kanske som Annie Hall då, påverkade modet väldigt mycket. Det är ju en form av påverkan, och den kan ju komma från filmen, den kan ju också komma från romaner eller tidningar.
Du erkänner alltså att du har blivit påverkad av film?
Ja, men det kan man, alltså, ingen kan ju påverka, alltså, det är väl självklart alltså. Men vad jag menar är att man blir påverkad av allting annat också som man har runt omkring sig. Och att det är skillnad på olika typer av påverkan. Om jag blir påverkad till att köpa en speciell typ av hatt, så det är ju en väldigt harmlös typ av påverkan. Men om jag däremot hade blivit påverkad till att slå ihjäl min gamla mamma, då pratar vi om en farlig påverkan då.
Det finns ju många filmare som vill påverka med sina filmer som har ett uttalat politiskt syfte. Jag försökte nämna det förut. Totalitära stater har ju producerat propaganda för att påverka massorna. Ja. Det finns ju liksom exempel på den amerikanska filmen också haft som syfte och samarbetat med den amerikanska militären och engagerats i olika krigsfilmer. Mm. Då har ju de haft en agenda, kan man ändå säga.
Ja,
och sen, just, men, just. Så det finns ju, men det kanske mer att den uppfattningen har funnits från producenthåll då. Det är ju en sak. Men det betyder ju inte att alla som sitter i bänkraderna per automatik har då förvandlats till vad nu syftet har varit.
Om man tittar på DDR då, och de filmer som visades i skolorna, det var ju propagandafilmer, Ernst Thälmann, Führersein och Klasse till exempel. Och vad folk har sagt är ju snarast att det har en slags motsatt effekt. Det är som den här gamla narkotikaupplysningen så kallad i svenska skolor som har försökt skrämma elever från att ta ett blås hasch. Liksom. Det har inte alls haft den effekten man har velat.
Nej, precis. Vi får göra någon, man skulle vilja ha några uppföljande studier av hur väl propaganda funkar. En film som jag tror har haft visst inflytande apropå filmer som gjorde med ett uttalat politiskt syfte, det är ju till exempel Lilja Forever, Lucas Moodyssons antiprostitutionsfilm som hade premiär 2002.
Ja, den hade en konkret påverkan.
En anti-trafficking-film kanske vi ska kalla det. Den visades ju i riksdagen och den gjorde att i alla fall att olika riksdagsledamöter gick ut och sade att detta hade påverkat dem och att de skulle förändra politiken därefter. Så då funkade det. Det går.
Det finns flera sådana exempel alltså.
Apropå då den här filmdebatten om filmpåverkan på FLM.nu, så har det varit fler lite besläktade filmdebatter här under våren. Bland annat om Alfons Åberg.
Just det, apropå filmpåverkan.
Ja, men precis, där var det ju då larm från en förskola i Malmö var det väl?
Ja.
Där föräldrarna då oroade sig för att barnen tittade för mycket på Alfons Åberg.
Ja, det var väl en speciell film där som barn hade blivit oroliga av.
Precis, ja. Och förskolan meddelade snabbt att det var stopp på Alfons Åberg.
Nej, det känns ju väldigt sorgligt alltså.
Nej, men då skriver Jan Holmberg en text på DN Kultur om det här, om den är glidningen från den statliga filmcensuren till den privata. Ja, om det egentligen är så mycket bättre.
Den frivilliga censuren, precis.
Ja, precis, där är liksom privata initiativ som begränsar filmen. Men det tycker jag är intressant. Jag menar, vi har ju också ett annat exempel på just barnfilm. Är ju Susanne Ostens nya film Flickan, mamman och demonerna.
Ja.
Och då har ju, jag menar, Statens biografbyrå som det hette då, som grundades 1911, har ju gått i graven då, men ersatts av Statens medieråd, eller liksom uppgiften att förhandsgranska och åldersbestämma filmer har ju tagits över då av Statens medieråd. Och de bestämde ju då att den här Susanne Osten-filmen skulle vara barnförbjuden för att den innehöll så läskiga scener. Det vill säga ansågs farligare än till exempel den här senaste Bond-filmen, där man bland annat då borrar varandras huvuden och håller på med diverse andra våldsamheter. Så det är väl ett tecken på att videovåld kanske har tappat mark. Alltså en våldsam Bond-film då, som ändå är ganska våldsam, den kan man se från 11 år. Medan den här Susanne Osten-filmen där är väl... Jag har inte sett den här då, tyvärr, men i hennes film så ska det ju vara en mer, ska man säga, psykologisk skräck.
Mm, just det.
Och en mamma som beter sig irrationellt och sådär, den är däremot förbjuden.
Just det, vi vill inte utsätta barnen för något obehagligt liksom.
Nej, men precis, det är ju liksom då att mamman inte är riktigt pålitlig i den här filmen då.
Nej, just det.
Irrationell, och det är ju läskigt. Medan att se tortyr och sådär, det har vi liksom vant oss så pass mycket vid, så att det är inte...
Ja, precis. Eller det, ja, vi är inte panikslagna inför längre liksom. Den har premiär på fredag, så att nästa vecka får man tillfälle att se den.
Ja, precis. Ja.
Ja, men det är lite som i USA då det sägs att, ja, att våld får man visa precis så mycket som helst, men det är inget sex liksom.
Nej, just det. Inte
medan vi då har då tydligen ångesten snarare som...
Ja, precis. Nej, men jag tänkte, jag började ju fundera lite grann på det här med filmcensuren, så jag har faktiskt plockat fram en bok här som jag tänkte bläddra lite i. Är du intresserad av lite högläsning?
Ja.
Det har vi då Erik Skoglunds bok Filmcensuren.
Ja.
Erik Skoglund var då direktör, eller var en av direktörerna på då Statens biografbyrå, och beskriver då om filmcensurens historia i den här boken som kom ut 1971, så till 60-årsjubileet så publiceras den här boken. Och då skriver han om filmcensurens bevekelsegrunder och historia, kan man säga. Och då är det då, jag menar, huvudsakligen det som man tittar på, det är ju det, eller tittade på, det var ju det som ansågs förråande och eller skadligt upphetsande, som det heter.
Just det.
Jag tänkte jag skulle läsa lite här från 1949 års filmkommitté. Mm. Som pläderade för fortsatt filmcensur.
Mm.
Och då tänker de så här, att kommittén vill behålla filmcensuren därför att filmen inte bara är en konstart utan också ett påverkningsmedel av betydande styrka och utbredning, och filmproduktionen är ekonomiskt beroende av en bred och lättsuggererad publik.
Mm.
Då filmen i stor utsträckning sysslar med brott och skräckscener behövs censuren främst som mentalhygieniskt skydd mot sadistiska och skadligt ångestpressande inslag i filmerna. Med tanke på filmernas växande inflytande och stora publik bland ungdomen är det fortfarande ett samhällsintresse att ett kontrollorgan håller vakt mot osund spekulation i upphetsning och råhet. Där har du det.
Ja, det är utifrån dagen så är det sånt, man kan ju inte mycket mer än skratta alltså, men det, naturligtvis jag hade ju tänkt likadant om jag hade levt då liksom. Men det är intressant den här tanken som ju alltså då inte är ny liksom, men det här med ångest, att vi verkar föreställa oss att ångest är, att det är farligt liksom.
Mm.
Att drabbas av och liksom utsättas för.
Han resonerar lite här, Erik Skoglund här från 1970-talets horisont, då att ja, de flesta kanske kan skilja på fiktion och verklighet då, men det finns ändå många nervösa människor där ute.
Ja, jobbiga människor finns det ju överallt, och vissa borde ju absolut inte dricka någon alkohol liksom.
Nej, men precis. Nej, men han nämner här också då Erik Skoglund här några utvecklingsfaser då som stärker då att filmen har blivit ännu bättre på att suggerera publiken.
Mm.
Och det är då bildkamerans frigörande från ett ursprungligt statiskt utgångsläge genom införande av närbilder på personer och situationsdetaljer etc.
Mm.
Det är ju sant. Alltså kamerapanoreringar och kameraåkningar och sådär.
Mm.
Sen har vi också berättelseteknikens utveckling genom hopklippning, det vill säga montage av bilder på ett för den emotionella uppfattningen av filmen väsentligt sätt genom att införa kontrast och parallelleffekter eller återblickar.
Mm.
Det kan också då bidrar ljudfilmen såklart, och färgen som har tillkommit som ett medel för ökad realism.
Mm.
Vi har också projektionstekniken, bildformaten har vuxit. Mm. Och så genom alla de här då, suggestiva och associationsberikande medel har den moderna filmen fått rika möjligheter att trollbinda sin publik till att uppleva en film som en nuets omedelbara realitet.
Mm.
Och så pratar han, fortsätter han prata om filmen, att det är mörkret här då. Så att man hamnar som i en hypnos eller dröm när ljuset släcks i salongen.
Ja.
Jag menar, det här är ju, jag tycker att han har rätt i det här alltså.
Absolut.
Och det är det som är så fantastiskt.
Precis, det är det som är magi.
Det är därför vi inte ska ha några mobiltelefoner i salongerna.
Nej, precis.
Nej, men det har ju jag märkt här i min absoluta hemmiljö, att om man tittar på en film och det blir för läskigt till exempel, då kan man ju plocka fram sin mobiltelefon eller göra något annat som distraherar en.
Ja,
det kan man inte göra på bio. Jag tänker vi kan ta ett sista citat här då, från Béla Ballars, som vi har nämnt förut i podden tror jag. Och han säger så här: Jag går med i mängden, jag flyger, jag störtar, jag rider med. Och när någon i filmen ser in i en annans ögon så ser han från duken in i mina ögon. Något liknande denna identifikation har hittills aldrig förekommit i någon konst.
Nej, det var vackert.
Det är det vi och du vill slå ett slag för, den här illusionen.
Ja, precis. Inte varna för det, utan bejaka det.
Vi låter nästan som sådana drogliberaler.
Ja.
Jag tycker det är härligt.
Alltså, det är vi på sätt och vis, ja.
Det är den här liksom farliga lockelsen med filmen som man lite grann saknar nu, det här med internet och dataspel.
Ja, precis. Och att det är lite som ett rus.
Nu är det dags för ett nytt inslag här i FLM-podden. Det som man skulle kunna kalla hiss eller diss. Eller som jag tyckte vi skulle kalla för hitch eller ditch. I en hyllning till Alfred Hitchcock. Men där fick jag då nej från en icke-namngiven medarbetare i podden. Så vi tänkte vi ska kalla det för... Vad sa vi? Vad ska vi kalla det för?
Klimax eller ridå.
Precis. Så vi har hiss eller diss-varianten klimax eller ridå. Jag tänkte, ska jag börja med min klimax?
Yes.
Och då är det då svenska romaner som nämner Luis Buñuels Mordängeln.
Jaha, vad spännande.
För jag råkade häromveckan läsa två svenska romaner i rad som båda namndroppade Luis Buñuels film från 1962.
Cool.
Det blir man väl glad av.
Ja,
att det hände liksom sådär så tätt in på varandra.
Ja.
Och det handlade då om Carina Rydbergs Den högsta kasten från 1997 och Gun-Britt Sandströms Maken från 1976.
Ah.
Lite halvklassiker båda två, kanske framförallt den senare.
Båda skrivna av kvinnor som sysslar med någon form av uppgörelse.
Ja, men det kan man säga. Ja, men jag tänker så här, min hypotes då är att filmreferenser droppas med en annan självklarhet och lätthet i svenska romaner då än idag, utan att ha full koll på dagens svenska romaner, så inbillar jag mig att de håller på inte vet jag, pratar om några tv-serier eller vad fan det nu är.
Intressant tes.
Ja, jag vet, alltså Elise Karlsson då, som är en filmmärkt författare kan man säga, eftersom hon har skrivit i FLM bland annat. Hon har ju då en del referenser i sin senaste roman som heter Linjen, bland annat då De missanpassade förekommer där. Men annars så tänker jag mig att filmreferens, alltså det här är ju, jag är verkligen spänd för mottugg här, men jag bara
föreställer att jag, det är mycket möjligt alltså.
Det är gött när folk går på bio i romaner. Det är liksom kanske ett uttryck för min liksom totalitära sinnefili sådär. Att jag även när jag läser romaner så vill jag helst att de ska handla om folk som går på bio.
Och folk som gillar att läsa romaner kanske tycker om filmer där folk sitter och läser om böcker.
Nej, men så framför fler svenska romaner som nämner Mordängeln helt enkelt. Vad har du för klimax?
Ja, den har varit i en hel vecka.
Oj,
faktiskt.
Vilket långt klimax.
Ja, precis. International Female Film Festival i Malmö, i FEMA.
Just det, som du har skrivit om.
Ja, det har jag ju gjort. Jag har redan precis skrivit om denna fina festival som går varje år och som nästan alltid är missförstånd kan man ju inte säga, men det brukar komma alldeles för lite folk, alltså vad det borde göra. Malmö är en dålig filmstad, men i och för sig idag när jag var och såg en fin dokumentär som heter The Babushkas of Chernobyl och handlar om äldre kvinnor som alltså bodde i den förbjudna zonen där omkring Tjernobyl. Då såg jag att det var ändå grejer. Vi var hyfsade. Vi var nästan 50 personer då i publiken. Och det är för med Malmö mått mätt så är det ju jättebra liksom. Ja, det visas väldigt bra film, alltså både dokumentärt och spelfilm. De flesta kan man inte se någon annanstans.
Vilken är den bästa filmen du har sett då på IFEMA i år?
Ja, du vet fan om det inte är den här Tjernobyl igen. Det var liksom, men det var väldigt roligt egentligen kanske. Framförallt handlade det om att det var väldigt roliga kvinnor som skildras i den. Och sen hade den en förfilm som var jättefin som hette Iranian Ninjas. Och handlar om kvinnliga ninjor i Iran. Mycket bra ihopparning av de här båda filmer då, om, vad ska man säga, motsträviga kvinnor eller, ja. Men så är det ju så med Iran att kvinnor är mycket mer aktiva där än vad vi kanske tror liksom. Men jag vill framförallt säga det till alla skåningar att glöm inte bort, i Fehmarn kommer varje år vid den här tiden alltså.
Ja, men vad intressant. Jag tänkte, jag kan ju fortsätta då med min, vad sa vi, ridå. Ridån går ner för lite grann på samma tema då som den här i Fema, apropå kvinnliga regissörer. Och ridån går ju då för Telias video on demand butik, filmbutiken som finns i min tv-box som jag har här i mitt hus, eller mitt hyreshus. Och där då så skulle jag se en film av en kvinnlig regissör som hette, när jag hade min video on demand lördag här nyligen. Tänkte att nu ska vi se här, vad finns det i butiken? Och då tänkte jag, men Blue Steel, den är ju härlig, från 1989. Ja. En film då i regi av Catherine Bigelow. Men vad står det i presentationstexten? Ja, det står, det här är en film som är producerad av Oliver Stone. Ja, det är lite, tycker jag var lite ett ganska lamt sätt att sälja in en film av en kvinnlig regissör som ju faktiskt är en kvinnlig regissör som är Oscarsbelönad. Som man kan tycka då är ett starkt säljargument i sin egen rätt.
Verkligen.
Men istället då få allt ljus på Oliver Stone som har liksom...
Nej, då är det någon finny typ till filmdigare som liksom har suttit där och tänkt att Oliver Stone, han är cool liksom.
Ja, eller totalt brist på filmnörderi skulle man kunna misstänka istället som... Ja, men det är ju ridå alltså.
Ja, verkligen. Den fick ju väldigt dålig kritik när den kom, Blue Steel. Alltså nu i efterhand är den ju mycket mer uppskattad än vad den var då. Den blev riktigt sågad alltså.
Den har ju en stark då juppig kritik. Just kan man säga. Ja. Man skulle kunna tillägga då judisk juppig. Att det finns ett visst liksom...
Det finns den aspekten, ja.
Precis, som är lite kanske mer osoft. Ja, vad vill du kasta ner ridån för?
Jag gick på pressvisning här om veckan och hade fått för mig att jag skulle se den här Cloverfield Lane, trodde jag att jag skulle se. Och så hade jag i själva verket gått till en pressvisning av Eddie the Eagle.
Ja, det är alltså
och det, där kan vi prata om antiklimax. Så alltså, det där var den sämsta film jag har sett på bra tag nu när vi pratar biograffilm i alla fall.
Ja, det är en vad heter det, skidhoppare?
Backhoppare,
förlåt.
Ja, till min förvåning så såg jag att den har ändå fått ganska okej recension. Alltså, jag tyckte den var helt eländig. Alltså.
Du blev inte nostalgisk alltså, för 5 öre? Du minns inte tillbaka till de här tv-söndagarna när du satt där och insvept in filt med en varm kopp te och tittade på backhoppningen?
Tittade på den här katastrofen som kallas Eddie the Eagle.
Vi fäller ridån då. Ridån fälls för Eddie the Eagle. Ja, men sen så har vi faktiskt sett en ny film också, båda två, som vi tänkte prata lite grann om. Ja, då tänker jag ju på en film som haft premiär på Netflix av alla ställen. Världspremiär. Nej, men alltså, det här är ju ett undantag då, den film som vi har sett, som heter Hush. Och då är det då stavas ju H-U-S-H, så det har ingenting att göra med, apropå droger som vi pratade om förut.
Nej, just det.
Men så den hade ju världspremiär i fredags. Den hade ju haft visserligen visats på liksom filmfestivaler och sådär, men för Netflix är ju då en ny spelare som man säger på filmmarknaden som efter att ha börjat distribuera egna tv-serier så har man då tagit ett kliv uppåt i filmvärldens näringskedja också.
Ja, vad tycker du om det?
Nej, men jag har ju varit lite skeptisk till så här, kanske särskilt Netflix som är den största tjänsten, för när man liksom har gått in där då och kikat så har det ju varit tv-serier och gamla filmer. i princip. För det har ju varit en, ja, men sån här streamingtjänster har ju varit den sista anhalten för, för filmer liksom. Först bio, sen DVD eller liksom video on demand, och sen först därefter kommer Netflix eller andra betalt tv-kanaler. Men sen har det ju hänt en del sen dess. Så då hittills har man ju då nappat på och distribuerat bland annat då en uppföljare till Crouching Tiger, Hidden Dragon, och sen några Adam Sandler-filmer och så vidare. Så lite så här olika framstötningar. Men sen så i fjol gjorde de ju den här, eller liksom distribuerade Beasts of No Nation också.
Ja, just det. Just det. Ja, nej, jag tycker det är roligt alltså, att det blir bara precis fler fönster som det heter.
Det känns ju som att det här är en typ av film också som passar ganska bra. Eller jag är tveksam hur bra den här hade funkat och om den ens hade fått biopremiär i Sverige. Eller vad tror du?
Nej, det känns rätt mycket som en direkt till DVD alltså.
Man kan säga att vi sluter ett slags cirkel här också, eftersom vi pratar om den här regissörens förra film i vår första podcast. I vårt premiäravsnitt pratade vi om Oculus.
Ja, vad snyggt.
Ja, ja, precis. Och den här regissören till Oculus, Mike Flanagan, är den som ligger bakom Hush. Och precis som Oculus så är det här en skräckfilm.
Ja.
Det får vi väl ändå lov att säga. Det är du som är skräckfantasten och experten av oss två.
Det är väl en skräckfilm upphöjt till 4, eller vad ska man säga, en generisk skräckfilm är det ju verkligen.
Man ska säga att den är ganska beskedlig och totalt förutsägbar.
Ja, ja, men alltså, jag tycker, jämfört med Oculus så tycker jag att det här är en förbättring alltså. För jag tyckte faktiskt att den här var riktigt spännande alltså. Ja, det var den gamla slasher-tematiken där, korsat med Home Invasion, som jag dammade så om, och det var ju ett tag sedan sist. Och,
ett tag sedan sist?
Ja, alltså konventionell slasher-film är väl inte det vanligaste som visas numera i skräckväg alltså. Nej, så för mig kändes det faktiskt lite uppfriskande med en återvändning till det här gamla favoritformatet då.
Vi kan säga att Hush utspelar sig i ett hus som ligger ganska öde i skogen, antar vi i alla fall då, för att det här huset är filmens enda spelplats.
Precis, och den använder ett ganska vanligt grepp som jag tycker är lite tråkigt, nämligen att det kvinnliga offret då, om man ska kalla henne för det, och det är ju alltid en kvinna, nästan alltid en kvinna, hon är då döv. Och det är så här, ja, man liksom försvagar det kvinnliga offret ännu mer jämfört med hur liksom, så att säga, konventionellt sett svag hon kan verka vara eller är från början. Så förstärker man det genom att göra henne blind eller döv eller stum eller på annat sätt särskilt utsatt liksom.
Men det gav ändå effekt. Jag tyckte att det var extra spännande. Ja. Eller vad ska man säga, hennes utsatthet skapar ändå en koncentration.
Ja, det blev en del fina effekter med just det här. Det kan synas men inte höras liksom.
Ja, precis.
Jag blev lite irriterad av hur, så att säga, tafatt eller vad man ska kalla det, som hon var liksom, att hon blev så paralyserad och att det kändes som att det tog väldigt lång tid innan hon kom på det här att nej, men nu kommer jag på vad jag måste kämpa tillbaka liksom.
Men är inte det själva poängen med alla slasherfilmer, att man ska sitta och irritera sig på, men herregud, varför tar du inte bara den här liksom bågfilen och slungar iväg? Vad är det?
Nej, men det är väl olika ändå. Alltså. Men sen brukar det ju vara, varför går du ner i källaren när det är mörkt liksom, och så vidare. Har du inte sett filmen för liksom?
Nej, precis. Men det är väl, jag menar, det, så satt jag också och tänkte under filmen att, men vad håller du på med? Och det tänker jag är ett gott betyg till filmen, att jag liksom engagerar mig. Det finns ju liksom en viss gräns när det kanske passerar det, och man bara tycker att det känns för otrovärdigt, eller vad ska vi säga?
Ja, eller om man liksom som kvinna blir irriterad på det här med just kvinnlig hjälplöshet då liksom.
Nej, men jag tycker att det är intressant det här med slasherfilm. som det ju är. För jag menar, i ordet slasherfilm så hör man ju nästan ljudet av en kniv eller machete eller vad det nu är som viner genom luften. Men det fanns ju ett annat vapen i den här filmen, nämligen en armborst. Jag började fundera över armborstens skräckhistoria. Är det en trend på gång? Är min fråga till dig. Och jag har gjort lite research faktiskt. Men jag minns i alla fall att det figurerade ett armborst i vad heter han? Adam Wingard's Your Next.
Ja.
Som jag tycker är en av... Jag är ingen kondensör sådär, men jag tycker ändå att det är en av de senaste årens bästa slasher-filmer.
Den, ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Det,
Men jag tänkte, innan du får facit, kan du komma på några fler armborstar?
Jag vet att jag har sett det liksom. Jag vet att jag har sett det flera gånger.
Mm.
Men det har väl inte gjort så starkt intryck på mig då att jag minns riktigt var.
Ja, men jag har faktiskt kollat upp det här då. Jag gjorde en sökning på crossbow som keyword på IMDb och fann 557 titlar.
Wow.
Men då snackar vi också hela liksom jävla filmhistorien sådär. Översta träffarna var ju då zombieserien The Walking Dead. Men sen också senaste Star Wars-filmen och Hunger Games samt Mad Max.
Jo, Hunger Games, just det. Det var den där. Där såg jag det senast. Alltså.
Mm. Men Mad Max också förekommer.
Jaha, ja. Ja, det, ja.
Men sen gjorde jag som så att jag begränsade utbudet då till skräckfilmer. För jag vet inte om vi ska sortera någon av dem där. Jag menar Walking Dead är ju en zombieserie då, men det är ju ingen film, skräckfilm. Så om jag begränsade till skräckfilmer under 2000-talet så fick jag fram 46 titlar. Det är inte heller så dumt.
Nej.
Och om jag sorterar bort då filmer som utspelar sig förr i tiden när jag inbillar mig att det var vanligare med armborstar så får jag fram några extra hypade skräckisar som The Babadook.
Va? Är det ett armborst med den?
Och Good Night Mommy.
Nej, lägg av.
Det är två av dina favoritfilmer.
Ja.
Favoritskräckisar från senare år.
Ja, precis. Alltså, precis. Två av de bästa som kommit på senare år.
Och sen finns det ju en film som visserligen inte sorteras som skräckfilm, men jag menar, den passar ändå ganska bra in i det här sammanhanget, och det är Vi måste prata om Kevin. Den finns det också en armborst. Och vi tar de här, The Babadook, Good Night Mommy och Vi måste prata om Kevin. De tycker jag har vissa gemensamma drag ändå. Med utspelelse mellan, det är mycket mamma helt enkelt.
Precis. Men det är ju jättemärkligt. Vad har det med? Nej, men det är skillnad på kausalitet och korrelation.
Är det
förstås.
Det? Ja. Vi ska säga, i den här hash så finns det ju ingen. Det finns ju en mamma med där också då, fast lite mera i indirekt, eller vad ska vi säga så. Men det är om man ska spekulera lite i själva gärningsmannens, vad han har för mamma besvär. Alltså, de senaste årens mest hypade skräckisar så har alla nästan då armborst.
Det är jättekonstigt. En sån gammal grej. Men är det det att folk använder armborst mer än vad de har gjort på länge?
Jag har inte sett en armborst på väldigt länge, kan jag säga.
Nej.
Jag skulle vilja lägga in en sån här textskylt om jag gör en videoessä som heter då Armborstens skräckhistoria. Jag skulle lägga in en text. Jag kan inte komma ihåg när jag såg en armborst på tunnelbanan senast. Jag tror jag aldrig har sett ett mord utföras av armborst. I verkligheten.
Men andra mord har du ju sett.
Ja, men där har vi det då. Armborst som 2010-talstrenden.
Ja, faktiskt.
Tänk dig hur psycho hade blivit med en armborst.
Ja.
Det här med en sån där långdistansskott från huset på höjden där ner i... Jag vet inte om det har funkat.
Ja, precis. Man börjar med att göra dem lite möra först med ett armborst och sen går man in liksom...
Eller liksom Halloween eller vad som helst. Eller Freddy.
Ja.
Det är att han kommer så där nära ändå. Eller liksom att, som är själva skräcken, det här jumpscare-ögonblicket.
Ja, det är väldigt men det kanske är just det här att det är så otympligt, att det är jobbigt att ladda den liksom. Så att det blir så här utdraget moment.
Ja, vad ska vi säga? Har vi något mer att säga? Vi kan ju säga så här då, att innan vi avslutar podden så påminner vi om att det finns ett nytt FLM-nummer ute och att det är ett nytt på gång. Men Charlotte, har du så trevligt i Malmö då under det här kommande kvartalet? Om inte förr så hörs vi vid nästa kvartalsrapport helt enkelt.
Tack ska du ha, jag hoppas att vi hörs innan dess.